Jesper Hall, välkommen till Fri Tankes podd.
Tack så jättemycket.
Vi ska ju prata schack i den här podden. Men jag tänkte ändå börja med att prata om dig och din roll i schacket. För det första, vad är det du sysslar med inom schack?
Alltså jag sysslar med ganska mycket. Mm. Jag är allt ifrån att jag försöker utveckla pedagogiska metoder för hur schack kan vara brain training, hur det kan vara en socialt inkluderande verksamhet för barn inom skola eller till och med på dagis så där fokus ligger just på vad spelet kan göra men inte att man ska bli duktig på schack till att jag också jobbar med talangutveckling med de största talangerna i världen.
Tränar de alltså, eller?
Ja, men framförallt är jag ju projektledare. Man kan säga så, jag har en bakgrund som tränare. Mm. Och jag gör det fortfarande en del. Mm. Men de senaste, kan man säga, 6-7 åren framförallt, så har min roll allt mer blivit projektledarens roll.
Mm. Men visst är det så att du har tränat Magnus Carlsen, schackvärldsmästaren?
Ja, alltså det var så här att jag ungefär 1998 någonstans där runt omkring så la jag om från att vara schackspelare själv till att bli tränare. Mm. Och då fick jag i uppdrag att bygga upp träningsstrukturen i Sverige och skapade någonting som kallas för Team Sweden som, där vi helt enkelt försökte utveckla talangerna i Sverige till att bli så bra som möjligt. Men parallellt så fick jag i uppdrag att jobba med under 16-landslaget i Norge. Mm. Och har sedan dess också jobbat väldigt mycket i Norge hela vägen. Inte minst eftersom Simen Agdestein som är en känd schackspelare och tränare och som driver schackgymnasiet i Norge är en god vän till mig. Och det betyder att jag har varit där mycket. Och när jag tränade under 16-landslaget i Norge så var Magnus en del av den. Så det är inte så att jag tycker att jag kan säga att jag har varit hans officiella tränare på något sätt. Men...
För han var barn då?
Ja, när han var mellan 10 och 13 år, då tränade jag honom. Mm. Kanske sammanlagt kanske 50 timmar eller någonting sånt. 40-50 timmar och sånt. Då, i lite olika sammanhang. Så att man kan säga att, och inte minst så... När det gäller Magnus så ska jag säga att den kanske största insatsen var att jag pratade jättemycket med Simen Agdestein som då var hans tränare och tagit honom under sina vingar. Mm. Det var att diskutera med honom hur ska vi göra för att kunna hjälpa en sån supertalang som kommer fram en gång per 100 år. Hur ger man honom rätt förutsättningar i ett land som har egentligen ganska... liten schackkultur, ganska låg schackkultur. Hur ska vi kunna coacha honom på bästa sätt? Mm. Så det har jag haft massor med samtal med Simen om, kan jag säga, genom åren.
Det var roligt. Och Simen var hans officiella tränare alltså?
Det var han. Mm. Därför det var så här att Simen drev då schackgymnasiet. Han var ju en av världens mest lovande schackspelare. Parallellt med han gjorde debut i A-landslaget i fotboll. Han var ju sån här fantastisk kille då.
Multitalang.
Liksom. Verkligen. Och sen... bröt han benet, fick jätteproblem och det pajade ihop lite grann. Men istället har han då fokuserat på att hjälpa norskt schack och utveckla deras talanger och skapat schackgymnasiet. Mm. Magnus var ju tidigt en sån stor talang så att Simen tog Magnus under sina vingar och lät honom komma till schackgymnasiet och träna då med sina elever för att få rätt motstånd. Mm. Och där har man ju då ska vi säga talangens stora problem i våra, ska vi kalla det för u-länderna eller schack, det är ju att de stora talangerna som är 10 år behöver motstånd som är 15 år. Mm. Men en 10-åring behöver också träffa sina kompisar, ha roligt och leka ihop med jämnåriga. Mm. Men de får då ingen utmaning när det gäller det schackliga. Mm. Så hur får man den här kontexten att bli så bra som möjligt? Mm. Och det pratade vi mycket om.
Jag förstår. Vi ska prata mer om det. Det finns så många olika saker jag vill hinna prata med dig om nu. Men du är ju också engagerad i en schackträningsprogramvara, AI-baserad, som heter Nocti, eller hur? Ja. Kan du bara nämna någonting om vad det är?
Nocti är då en artificiell intelligens som är baserad på mänskliga partier. Mm. Och där är den världsunik. Det här är ett företag som startades för 3 år sedan- av Samuel Sonning och som nu har då 3 heltidsanställda. Och så är jag med som ansvarig, alltså tekniker och vad ska man säga då, designers och så. Mm. Och så är jag anställd för att ta hand om innehållet, alltså det schackliga innehållet. Och också naturligtvis bidra med mina kontakter och så. Och det som är så häftigt med den här Nocti, det är att när du spelar mot Nocti så kommer den att identifiera din nivå. Och spela mot dig på din nivå så att det blir jämna partier. För det är ju alltid det man vill ha om man ska utvecklas maximalt. Jämna, hårda partier där man får den typen av motstånd. Det som skiljer Nocti från andra artificiella intelligenser, det är just att partierna då som den här känner av då är baserade på mänskliga partier. Det finns ju liksom 2 miljarder partier som man har liksom tryckt in här av människor som har spelat.
I databaser, typ Chessbase?
Ja, och så. typ Lead Chess och så vidare. Mm. Medan de andra på marknaden som kallar sig för AI då, många av dem är liksom databaserade partier. Mm. Och det gör att när man möter Nocti så känner man inte att det är en dator. Det känns som att spela mot en människa. Mm. Och det är ju det man behöver. Alltså, liksom så här, för att om man spelar mot en dator så märker man att alltså, den spelar inte alls som en människa. Det är inte så det kommer att bli när jag själv ska till med det där. Mm. Så det är det. Och förutom det så tycker jag att det är spännande att för min del då, att utveckla pedagogiken. Mm. Mitt mål det är ju att det här ska bli en coach. Som du kan ha i fickan, när som helst ska du få kunna möta en dator och utvecklas maximalt med den lilla tid du har. Mm. Vi tittar på inlärningsteorier om att man behöver snabb feedback. Så försöker utveckla koncept så att man får stöd för dragen man gör. Med olika färgkombinationer som man hela tiden ska kunna liksom dra slut. Oj! Det där var kanske inte bästa draget, eller det. Så att man hela tiden, även när man spelar, utvecklas maximalt. Efter att när man spelar så får man ställningar där man under partiet kunde ha gjort bättre drag. Man får liksom andra chansen. Mm. Också ett sätt att spela, men också att lära. Mm. Och där försöker jag då bidra med min kunskap.
Och den Nocti finns som app för iPad och iPhone, eller hur?
Jajamän, det finns den. Och releasades precis en ny version. Mm. Så att jag tycker det är så spännande att få vara med i det här och se om vi kan liksom få till någonting som gör att alla kan ha möjlighet att utveckla sitt schackspelande.
Och det kan vi ju tipsa om då, att prova att ladda ner den. Det stavas N-O-C-I-E, va?
Nej, Nocti.
N-O-C-T-I-E.ai.
E på slutet. Okay. .ai.
Nu säger vi det igen.
N-O-C-T-I-E.ai.
Ja, precis. Det är webbsajten. Och själva appen heter väl något?
Ja, det är samma.
Ja, okej, det är samma. Mm. Ja, men det är bra. Det kan vi verkligen uppmuntra lyssnarna att testa. För det är ju väldigt cool användning av AI inom schack. Men du, jag vill prata mer om dig nu. Alltså, hur gammal var du när du lärde dig spela schack?
6 år gammal. Mm. Det var min pappa som lärde mig.
Det var det.
Ah, så var det. Och nej, men jag fastnade direkt. Jag tyckte det var kul. Alltså jag har ju, det är ju det här med om roligt att tänka och klura och så vidare. Mm. Och sen så tror jag att det är så att i de här åren, jag spelade ju fotboll och gjorde andra saker också. Men det är väl lite så att när man har lite talang också för någonting, för det här passade mig väl, så blir det någonting som man fortsätter med. Så att det har egentligen varit en del sen dess.
Du har aldrig så här, när du var barn, liksom tröttnat på det och slutat?
Alltså det gör jag kan säga, det gör man väl ibland fortfarande. Nej, men du vet, du känner ju mig, Christer, också. Jag tycker om kultur och jag läser mycket böcker och alltså så. Jag försöker hålla en bredd. Men det är däremot liksom, schacket i sig har en position som kan användas i så många sammanhang, på så många olika sätt. Och det gör det väldigt fascinerande. Så att när jag har lite grann tappat, kan man säga, intresset för att spela själv eller så har det alltid funnits en annan aspekt som jag har kunnat använda mig av och då kunnat fokusera på att utveckla.
Intressant. Jag lärde min egen son att spela. Han var nog 5 till och med när vi började. Men han hade ju perioder när han tröttnade och liksom slutade helt. Mm. Och sen kom det tillbaka. Och sen tröttnade han en gång till. Och sen kom det tillbaka igen. Så att det har gått i vågor. Men det var inte så för dig när du var barn. Du höll ändå på. Liksom.
Jo, men det är klart att det går lite fram och tillbaka. Ja. Så. Men du vet, det är klart att du vet, jag var ganska tidigt. Så jag var med och tampades i skol-SM och vann framgångar och sådär. Så det är klart att det blir en tydlig koppling till min personlighet och den jag är, och man får framgång och uppmärksamhet.
Ja,
Så det är klart att det har varit en viktig del hela vägen i det också.
Hade du då, när du var ung vuxen, liksom ambitionen att bli professionell schackspelare?
Absolut. Mm. Eller, absolut. Men det är ingen tvekan om det. Att, jag gick ju schackgymnasiet till exempel.
Mm.
Och det är klart att i den vevan så inte minst efteråt, när det har gått ut där gymnasiet, så kan man säga att jag var någon slags halvprofessionell under 3-4 år. Alltså varvades, kan man säga, universitetsstudier med att åka ut på längre turnéer och spelade landslag och så. Och så försöker man uppnå de här olika titlarna då. Internationell mästare och så vidare. Så att samtidigt kan man säga att man förstod ganska snart, och det kan jag säga också är fortfarande ett problem, är ju att vi har ett ganska högt löneläge i de skandinaviska länderna. Vilket gör att om vi jämför oss med östländerna, som på min tid handlade om Sovjetunionen, om Ungern och så vidare, så är det väldigt svårt att konkurrera med dem. Och att kunna leva då som schackspelare är svårt. Så att jag insåg väl efter ett tag att det är svårt att hitta den nischen där jag bara kan vara schackspelare.
Hur långt kom du, så att säga, ratingmässigt?
Alltså jag har haft 25-10, om jag minns rätt, i Elo. Och jag kan säga det är lite märkligt, men jag är ju fortfarande rankad, tror jag, 11 i Sverige eller någonting sånt, helt på gamla meriter, vill jag då tillägga. Så att jag håller inte den standarden, därför att jag spelade ju också min sista turnering 2005. Och så att det är ju snart 20 år sedan jag sist spelade, men man behåller liksom sin rating som man har, det systemet i schacket då. Vilket gör att jag fortfarande kan hålla mig på en hög nivå. Mina elever brukar säga, kan du inte börja spela igen så vi kan vinna alla dina ratingpoäng? Liksom,
ja, just det. Ja, ja.
För att jag är ju inte så riktigt så bra som jag, det
Nej, det man blir väl ringrostig efter ett antal år.
Ja, men det är klart. Alltså man kan säga så här, det som hände mig, det var ju att jag gick ju från att vara spelare till att bli tränare. Och det var väl också därför att jag kände att här har jag en kompetens. Jag är också, jag ska ju säga det, jag är utbildad teaterregissör och har jobbat som kulturproducent, producent för internationella poesidagarna i Malmö, jobbat med teater i olika sammanhang och sådana saker då. Det var det som jag gjorde tidigare. Men och den här kombinationen då med att vara en stark schackspelare och då ha en pedagogisk ådra, gjorde att jag kände att även om jag är en ganska duktig schackspelare, så kanske jag kan vara en ännu bättre pedagog. Också därför att jag i min utbildning har jag ju fått träna på att vara projektledare. Så att den kombinationen, projektledare, schacktränare och en stark schackspelare, där kanske jag kan vara ännu mer unik än vad jag kan vara som bara spelare.
Jag förstår. Ja, för det är en intressant kombination av erfarenheter och talanger, så att säga, onekligen.
Man söker sin roll, kan man säga.
Ja, precis. Men vad tror du är skälet till att schack verkar trenda rätt mycket nu sen pandemin och framåt? Ja, under pandemin är inte så konstigt, för folk satt hemma. Men det verkar ju fortsätta trenda nu.
Det finns olika saker. Nummer ett, tror jag, är att det är ingen tvekan om att Queen's Gambit, som ju var en jättebra serie, öppnade ögonen för många. Och denna kom ju i kombination med pandemin. Och det som hände då, det var ju att schacket tog ett jättekliv in i den digitala världen. Och det fantastiska med schack är att den passar nästan lika bra i den digitala världen som den gör som ett bordspel. Alltså ett klassiskt sällskapsspel, om man ska kalla det för den klassiska varianten då. Och det bara boomade där. Alltså det är hur mycket partier som helst som kan spelas på nätet, och det utvecklades liksom streamers, och det finns en enorm uppsjö av möjligheter att spela schack på nätet. Det är den ena liksom riktningen som har gjort att schacket har blivit stort. Nästa sak är ju att man allt mer har förstått hur bra schack kan vara för att träna hjärnan. För att hjälpa skolbarn att kunna fokusera sig, att kunna koncentrera sig. Men också det kanske mest fantastiska, för det är ju det som jag jobbar med sen 2014, eller egentligen 2007, så har jag jobbat med att utveckla schack som pedagogiskt verktyg. Alltså att utveckla just de här, att utveckla schack som ett socialt och kognitivt verktyg i skolans värld. Så. Och det som är man har sett då, det är ju att det finns ett allt större växande behov för att just kunna få det här inom ramen för skola eller fritids eller så. Därför dagens barn, liksom de vänjer sig vid sina telefoner och sina skärmar och så vidare. Mm. Där liksom de hela tiden får kickback och så vidare. Och det var en lärare som sa jättefint på ett sätt. Hon sa så här att ja, idag så sitter barnen framför sina skärmar och så vidare. Och allting händer på skärmen. För man ska fånga liksom intresset hela tiden. Ska hända någonting var tredje sekund. Det finns uträknat hur det ska hända. Så. Men vad händer inne i hjärnan? Mm. Schacket är det precis tvärtom. Det händer absolut ingenting på ytan. Det är 32 träpjäser, 64 rutor. Ingenting händer. Allt måste hända här inne. Mm. Och hon menade på då, sina erfarenheter av att jobba med barn i skolans värld. Det är det här som skolan behöver ge barnen numera. Koncentrationsförmåga. Förmåga att tänka själva. Kunna använda sin hjärna utan att det måste bli hela tiden någon slags kickback eller någon slags stimulansia som kan kicka igång så där snabbt. Då. Och det är det jag har, vad ska jag säga, de senaste åren sedan 2007-2008 jobbat med framförallt. Mm. Att utveckla schack i den riktningen. Då.
Jag tycker, jag har också tänkt på det. Det finns någonting med schack som, ja, det är inte unikt för schack, men det är ändå ovanligt för brädspel eller spel. Det är ju tre saker som ju också gör det, tycker jag, väldigt till en vacker metafor för samhället. Nämligen, det första är, det finns ingen slump, utan det är bara rationalitet, så att säga. Det finns ingen tärning man kastar, eller att du slumpmässigt får en bra hand, korthand eller dålig korthand. Det andra är att det är exakt samma förutsättningar för båda parter, åtminstone om du byter färg liksom växelvis. Och det tredje är total transparens, att du kan inte dölja någonting. Om du spelar poker så döljer du ju din hand, liksom. Men här finns det inget dolt. Och jag tycker också det är en vacker metafor för liksom hur man skulle vilja att samhället var. Att det liksom styrdes rationellt, att det är lika förutsättningar för alla och att det är helt transparent.
Och dessutom det som kanske är det allra finaste, jag kan säga så att eftersom jag jobbar med forskningsgrupper, alltså så, som har stöttat de här projekten. Först i Sverige hade vi liksom ett advisory board av professorer som liksom guidade oss, hur ligger vi i linje med skolplaner, hur ska vi organisera oss, hur ska vi göra. Mm. Och samma sak när jag jobbar, för jag är ju då ordförande i ECU Education, alltså den europeiska kommissionen för schack som pedagogiskt verktyg. Aha, okay. Där jag coachar länder och schackförbund och organisationer för hur schack kan användas inom ramen för de mål och idéer som skolorna har. Mm. Och då kan man säga så att det första i alla våra utvärderingar vi ser, det är att det kanske mest fantastiska med schack, det är att alla kan vara med. Mm. Spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Spelar ingen roll vilken ålder du har. Spelar ingen roll fysisk utveckling. Mm. Barn som har Asperger eller autism eller till och med ADHD. Många av dem passar schack otroligt bra för. Mm. Och det gör att det blir en inkluderande effekt som jag tycker är fantastisk med just schacket. Och som lärarna då i sin liksom feedback-log säger att det är det första vi ser. Det här kanske är det första ämnet eller det första liksom kontexten där vi ser att faktiskt alla kan vara med på lika villkor. Mm. Och det är någonting som jag tror att svensk skola inte minst behöver ganska mycket av.
Mm. Ja, jag tror verkligen att du har rätt i det. Men det här med, en gång bara, det här med att schack liksom trendar eller verkar bryta igenom nu. Alltså som kulturfenomen, har inte det också att göra med att det börjar dyka upp massa YouTubers och influencers kring schack? Vi har ju en svensk sådan, Anna Kramling, som ju är dotter till Pia Kramling, som är en av världens främsta kvinnliga schackspelare. Hon verkar ju ha värsta stjärnstatusen nu. Liksom.
1,8 miljoner följare tror jag hon har.
Det är ganska häftigt alltså.
Det är fantastiskt. Det var det jag menade. Det var det som hände alltså under pandemin.
Ja.
Det var ju att eftersom man inte kunde träffas
så tvingades
ju de olika aktiviteterna att ta sig ut på nätet.
Mm.
Och där hade ju schacket en fantastisk fördel.
Mm.
Alltså jämför med fotboll eller idrott, Sverige eller så va?
Mm.
Som ju inte kunde göra någonting.
Mm.
Schacket kunde ju, vi tog ju liksom, jag skulle säga, 10 år på 3 månader. Så hade man plötsligt fantastiska system, influencers, streamers. Det byggdes upp system och träningsapplikationer och så vidare. Och det, där kunde ju då schacket verkligen dra en vinstlott. Eftersom de andra idrotterna, inte minst, inte kunde hänga med.
Mm.
Och det kan jag säga då, jag vet ju att inom Riksidrottsförbundet och så, de kämpar ju fortfarande med det. Att många av deras tränare slutade under pandemiåren. Att de har haft svårt att återrekrytera barnen till att komma tillbaka. Mm. Här har schacket tvärtom, vi har ju boomat då. Därför att då, när de inte hade de här grejerna, så gick de över till schack istället.
Mm.
Och det är därför också vi har nu kunnat utvecklas och ta så mycket marknadsandelar, om man nu ska uttrycka det sig så.
Vad tror du att schacket tar marknadsandelar ifrån då?
Ja, alltså det är ju, om vi tittar på idrottsrörelsen till exempel, så tror jag absolut att schacket har tagit en hel del marknadsandelar därifrån.
Mm.
Det jag hoppas på, det är att man har tagit det från andra typer av dataspel.
Mm.
Som kanske är
mer passiva.
Passiva och kanske
inte
destruktiva, om man nu, om jag nu får säga så.
Ja, det tycker jag.
Det tycker jag. Nej, men jag är ju lite så gammalmodig. Jag tror ju på liksom en slags klassisk bildning och att vi ska utveckla vårt samhälle i rätt riktning. Och jag ser ju hur bra schacket kan vara just när det gäller det här. Och då gäller det ju att vi får över barnen på inom ramen på detta istället för att de gör.
Men du sa ju att du har sysslat med teater också, teater. Hur hamnade du på idéer då? Vad är din liksom bakgrund akademiskt?
Alltså grejen var så att det är så helt enkelt att jag träffade en tjej
som
hade skådespelarföräldrar och som själv var perukmakare.
Ja.
Och då öppnade sig den världen för mig.
Mm.
Och jag har också alltid haft en ådra för att vara kreativ.
Mm.
Så också som schackspelare så är jag nog mer kreativ än matematiker, om man säger så.
Mm.
Nu förenklar jag naturligtvis. Mm. Men så att jag har ju skrivit många böcker. Jag har ju skrivit 19 böcker.
19 böcker?
Ja.
Men vi har ju gett ut en träningsbok som handlar om hur schacktränare ska träna i schack, snarare än hur man själv ska
läsa. Ja, precis. Men jag har också skrivit så här sagoböcker och alltså så här, försökt sätta schacket till...
Ja, liksom, den som du gjorde med Christer Fuglesang, ja.
Ja, till exempel.
Som vi gav
ut
också.
Ja, men precis, ja. Det är ju en sån bok.
Schackjakten.
Precis, och så någons på Leopard förlag som heter Kajsa och de magiska schackboken. Jag försökte skapa en saga kring det och så... Chakma Gandhi uppfann jag en figur som skulle liksom leka fram schacket hos barnen och så. Så att jag skulle säga att där har jag någon slags kreativ ådra som också fick sin möjlighet inom teaterns värld.
Men vad läste du på universitetet?
Ja, då läste jag naturligtvis kulturvetarlinjen.
Aha,
okay. En sån här, jag minns när vi fick vår syokonsulent och så frågade man, vad blir man på när man har gått den här linjen? Och då sa hon så här, tänkte hon att hon var tyst i en minut.
Ja.
Och så sa hon så här, man kan bli museivakt.
Okej,
det var attraktivt. Så, alltså, mycket bred utbildning där man inte blir någonting. Mm. Och sen utvecklade jag. Sen så gick jag också ett år i London som teaterregi. Mm-hmm. Gick jag där. Så det jobbade jag med i ett antal år också. Teaterregi och produktion.
Var någonstans då?
På Malmö stadsteater var jag regiassistent.
Mm.
Och sen så gjorde jag olika egna uppsättningar i Skåne då, där jag bodde.
Mm. Mm. Ja, roligt. Ja, det är ju en rolig kombination onekligen du har med schacket och den liksom pedagogiska ådran.
Ja.
Men du, det här med schack och AI då. Vi har ju en explosion av AI just nu, som alla vet, tror jag. På vilket sätt tror du att det kommer att påverka liksom schackkulturen?
Alltså hur AI kommer att påverka. Alltså det som är så häftigt, kan man säga, just när vi pratar om kombination mellan schack och AI. Och det vet ju du, Christer, för vi har ju faktiskt hållit ett föredrag ihop, ja, om schack och AI. Mm. Så är det ju så att redan liksom Alan Turing, när han liksom skissade upp både datorns framtid och också AIs framtid, så var det ju schacket som blev en slags liksom, ett slags område som man använde som testområde för sina idéer. Han skissade ju fram egentligen hur en schackdator skulle kunna se ut, och en schack-AI också liksom pekade mot detta. Och det är ju det som är, och det har funnits hela vägen fram tills idag, att schacket har varit testområdet för den digitala utvecklingen. Jag tror att många av er som lyssnar på det här känner till Deep Blue, som är den första datorn som vann mot en världsmästare. För det var ju så här att efter då att Turing hade skissat på hur en dator skulle kunna se ut, så blev liksom IQ-spelet schack. Det blev det som man tävlade mot. Det bästa dataföretaget kommer att vara det som först slår en människa i schack. För då visar man att människa, alltså maskinen, kan slå människan. Och så blev det världens kapplöpning. Och så 1997 då, så vinner Deep Blue mot världsmästaren.
Och det var IBM, va?
Och det var IBM. Och direkt naturligtvis la de ner projektet. Därför att de så kände ju att nu har vi bevisat det, nu vill vi inte bevisa mer, kan man säga så. Men samma sak nu med AIs utveckling. För då har vi ju Demis Hassabis då, som låg bakom då AlphaZero. Som är alltså en AI. Så hans mål är ju inte minst att han vill ju lösa klimatkrisen. Men då, samtidigt ska man kunna utveckla den typen av koncept och den typen av digitala lösningar som krävs. Så måste man ha testområde. Perfekt var schacket. Och han skapade då AlphaZero, som är en dator, eller en AI, som, och det är för mig helt obegripligt, men 4 timmar innan en match mot världens bästa schackdator, som då är överlägsen människan, så kunde inte den här AI:n själva spelet. Utan den fick då lära sig reglerna, och sen satte den igång att träna på egen hand.
Spela mot sig själv, kan man säga, någon mening.
Så här funkar, är det okej att jag drar skillnaden mellan en dator? Ja, så här funkar det så. En schackdator fungerar så här. Den räknar på alla möjliga drag i ställningen. Den räknar så långt,
så långt den hinner i alla fall.
Ja. Och så räknar den så långt den kan, så långt den hinner. Ja. Och sen gör den en värdering av ställningen.
Ja, exakt.
Så, va? Då är det ju bara så att man ska ju veta det, att det finns fler möjliga schackpartier än det finns atomer i universum. Vilket gör att den här bedömningen någonstans måste ske, och då sker den med, ja, det blir med mänsklig hjälp i princip. Man har ett slags värderingssystem där pjäserna är värda olika, hur står det då, hur räknar det?
Och det värderingssystemet är ju konstruerat utifrån massa schackerfarenhet.
Precis, så kan man säga. Men det en AI gör, det är att den direkt väljer ut 4 drag att beräkna. Normalt sett kanske det finns liksom 50 drag i ställningen att beräkna då, om vi tänker en dator, och ska räkna på allt. Den här AI väljer ut 4 stycken drag. Sen spelar den 1000 partier per sekund mot sig själv. Vid varje drag. Och det gör då att den får ett statistiskt underlag. Vilket gör att i det ögonblick när en dator måste göra sin värdering, så kan den basera sin värdering istället på ett statistiskt underlag. Så datorn säger, eller vad ska man säga, den säger så här: jag leder med 0,4 bönder. Alltså poäng, eller bönder så. 0,4 bönder står jag bättre i den här ställningen. Medan istället så säger AI:n så här: jag har 63% chans att vinna om jag spelar det här draget. Jag har 62%. Det betyder att den har en slags intuitiv känsla för vad händer bortom kröken där datorn inte längre kan räkna. Och det gjorde ju att den här då AI:n AlphaZero krossade världens bästa schackdator. 27-0. Alltså så i vinster. Det var 100 partier, så det var resten var remier då, va? För det normala resultatet i schack är ju remi trots allt. 27 vinster, inga förluster, och så blev det då resten remier då i den matchen då. Och det är det här som är liksom poängen då, att de skulle skapa det här systemet som en AI med baserat på schack, för att sen kunna ta det vidare till andra områden. Och det gör ju just det att schacket har hela tiden varit i bräschen när det gäller utvecklingen. Och det här AlphaZero också, det är en open source så som man har kunnat använda sig av. Därför att de är bara ute efter att kunna göra gott, det med Hassabis och så. Mm. Så att det har vi också använt oss av i Nocti naturligtvis. Vi jobbar här och vi försöker utveckla det systemet, men då mer med fokus på att man ska kunna bli bättre i schack.
Nej, men det är jätteintressant. Det där är ju en deep learning-mekanism du beskriver här. Och de har ju också använt det på att generera nya proteiner, AlphaFold, som ju också... Alltså medicinsk forskning. Idag har vi alltså en AI som kan forska medicinskt helt enkelt. Och som jag har gjort enorma framsteg. Mm. Så att det går ju att tillämpa på många andra områden. Men det är ju precis som du säger, schacket är ju en slags testbed för de här teknikerna.
Mm.
Nej, det är otroligt fascinerande faktiskt.
Mm.
Och som du också säger, Alan Turing var ju liksom den första som började tänka, alltså vilka konsekvenser kan det här få? Tror du att det finns en risk att AI avmystifierar schacket? Alltså ingen människa kommer ju någonsin kunna vinna över en dator i framtiden.
Man kan säga det intressanta skulle jag säga då, på svar på den frågan. Det var ju att samma diskussion kom ju när Deep Blue vann mot Kasparov.
97,
va? 97 då, va? Och då kände man så här, nu kommer schacket att dö och det kommer att bli så här.
Så blev det ju inte uppenbarligen.
Ja, fast grejen är så här, det intressanta skulle jag säga så här, det var att i de här partierna som blev, för att det man har känt att nu är det bara räkna kvar.
Mm.
Datorn räknar hela vägen bla 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 och sådär då. Va? Det här blir tråkigt och så. Och det är väl lite grann en känsla man har haft ibland. Men den här matchen mellan, fantastiska matchen mellan AlphaZero och då Stockfish,
som är
den bästa datorn då, alltså i den matchen, så var det plötsligt så att den här AI:n visade på helt nya möjligheter.
Mm.
För den spelade intuitivt.
Mm.
Och det är egentligen det så lite grann vi människor fungerar. Så på något sätt så kändes det nästan som att schacket förmänskligades igen. Mm. De såg bortom horisonten. Och det gav ju mig i alla fall lite hopp.
Mm.
Om vi den här ständiga diskussionen om AI är vän eller fiende och så. Mm. Så plötsligt såg man att AI kan också visa på möjligheter. Också för oss människor. Att det kanske är så att intuitionen och den här känslan av vad det ska vara. Det kanske finns någonting som vi ändå kan dra lärdom av.
Mm.
Inte minst från AI då. Och hur man ska kunna använda sig av den då på ett konstruktivt sätt.
Du, jag måste fråga dig lite grann också om din erfarenhet, om jag byter ämne lite nu, till Magnus Carlsen som väl fortfarande anses vara världens bästa schackspelare. Även
absolut.
Om han, men han är inte världsmästare nu.
Nej, han ställde inte upp i senaste VM-matchen.
Nej, precis. Så att han har ju förlorat världsmästartiteln på walkover kan man säga, men han är inte besegrad.
Nej.
Vem är världsmästare nu då?
Ding Liren från Kina.
Okay. Men Magnus Carlsen då, som du jobbade med som barn,
Jag vill bara påpeka det. Han har ju anställt mig nu.
Vem?
Magnus Carlsen. Jag är ju anställd av honom för att bygga upp ett träningsprogram.
Okay.
Där bland annat Nocti är en del av det då.
Så att
grejerna är, så att det som är roligt för mig det är att eftersom jag har följt de här talangerna så här, sen 25 år, nu börjar de bli så stora så nu är det de som är mina chefer.
Det är kul alltså.
Ja, det är lite kul faktiskt.
Så att
det är Magnus och Jon Christian som är hans liksom, anställd inom Offerspill som klubben heter.
Ja.
De tog kontakt med mig och frågade, kan du nu jobba fram det här upplägget och så då? Va?
Offerspill, det är alltså offerspel helt enkelt på svenska.
Ja, precis. Mm. Det är den norska klubben där som han startade, Magnus.
Men det jag skulle fråga om är, liksom, hur var han... Som barn, kunde du se redan då att han var en unik begåvning?
Ja, det kan man säga.
Okay.
Jag ska jättegärna förklara vad det var som var mest slående. För det är så här, jag minns när jag träffade honom första gången. Han var 10 år. Vi hade träningsläger i Norge där han var med i den här gruppen och så. Och det första, för det är alltid så att det jag letar efter hos barn, kan man säga så, det är ju naturligtvis talang. Men det viktigaste är intresset. Mm. Att man älskar schack. Och det jag slogs av, jag minns det när jag hade haft ett ganska tufft träningsläger. Magnus var 10 år. Flera av barnen var lite äldre. Och så säger jag så här, och nu barnen, nu är det ett paus. Spring ut nu och spela fotboll och rör på er så kommer ni tillbaka om en halvtimme. Då kommer Magnus fram till mig och så säger han så här, du, har du en bra schackbok som jag kan läsa medan de andra är ute? För jag, det här var så roligt. Så. Ja, så då tänkte man, oj, vilket intresse han har. Sen var det så att under den här perioden så skulle man kunna säga så att jag tränar under de kommande 3-4 åren. Magnus med kanske 3-4 månaders mellanrum. Så hade jag sån här, liksom, kan man säga, helgläger med Magnus. Och då är det så att, okej, okay, jag såg direkt supertalang. För det ser man naturligtvis då. Jag var 10 år och jätteduktig. Samtidigt så är jag ju rutinerad nog att veta att barns utveckling är ganska sällan liksom, ska vi säga, en jämn kurva. Utan man kan komma till en platå. Så kanske man ligger ett år eller så. Och så gör man ett ryck igen och så kommer nästa. Men det som var otroligt med Magnus, det var att ja, så kom jag där, träffade honom så. 3 månader senare. Men oj, vad han har lärt sig mycket. Vad har hänt här nu då? Ja, och så tänkte man, ja, han har gjort det där hoppet nu då. Så nu ligger han väl där ett tag. Kom han nästa 3 månader. Men vad är det här nu? Har han gjort ett hopp igen? Varenda gång jag kom under de här 3-4 åren när jag tränade Magnus. Så utvecklingskurvan var spikrakt uppåt. Så en av de gåvorna Magnus hade redan från början, det var att kunna ta in ny kunskap och adaptera den. Sen har han ju i princip, ska vi säga, fotografiskt minne. Jag minns situationen med Simon och Magnus när vi sitter så här, lite grann som du och jag sitter nu här vid biblioteket här nu i ditt hem. Och så minns jag hur Magnus kom till mig och Simon när vi sitter och pratar. Och så säger han så här, ja, jag ska spela ett parti imorgon. Vad är det jag ska spela imorgon? Säger han så. Och så då gjorde, kommer jag ihåg att då gjorde Simon så här. Han tog liksom bakom ryggen. Så drar han ut en bok från schackhyllan. Och så tittar han på den. Du ska spela Grünfeld imorgon. Alltså en schacköppning, speciell schacköppning. Så gav han den boken till Magnus. Som springer iväg, lägger sig och börjar läsa den här boken. Nästa dag spelar han liksom ett klockrent parti av Grünfeld. Och det kan jag säga, det har jag ju aldrig sett förut. Någon som kan adaptera så mycket ny kunskap, implementera och använda sig av den i praktiken. Här är Magnus helt unik.
Ja, vad häftigt. Det är fascinerande det där med de här hoppen. För jag såg ju det hos min egen grabb som ju liksom är amatörspelare, men att när han tröttnade på schack och liksom lät bli det ett år, spelade inte ett enda parti, och sen så kom han ändå och körde något parti efter ett år, och jag märkte vilken enormt kliv han hade gjort utan att ha tränat, vilket är rätt intressant, alltså när man från typ 8 års ålder till 9 års ålder. Så att uppenbarligen kan det också ske en slags utveckling bara genom att hjärnan växer, så att säga, I guess.
Kanske. Det är där måste jag nog säga det. Jag har inte riktigt samma erfarenheter.
Men nej, okay,
det kan mycket väl vara så. Jag vet inte. Det kan vara att det är en naturlig mognadsprocess också som hjälper till. Då.
Ja, nej, men jag har ju ingen aning. Jag tänker kanske just när man är rätt liten att det skulle kunna vara så. Men vad vet jag? Eller också var det jag som hade blivit kassare. Det, kan ju också, det är också en möjlig förklaring.
Vi skippar det. Vi tar bort det, Christer, tycker jag. Men jag vill gärna berätta en sak. Ja. Det var att jag anordnade förra året, eftersom jag jobbar med Magnus nu och med den här talangutvecklingen, så är det, vi har stora camps.
Ja. Okay.
Och förra året så hade jag en stor camp i Trysil med Magnus som tränare. Det var helt, jag frågade Magnus, vad kan jag göra för att du ska komma? För alla talangerna vill ju träffa honom och så. Och han är ganska blyg, han gillar inte liksom att stå i centrum och sådär. Men så sa han så här, men kan jag få åka skidor och ha kul och så parallellt, så kommer jag så. Så han ordnade ett läger i Trysil. Och då Pragnananda var med, som nu spelar liksom kandidatfinalen. Var med till exempel.
Berätta vem han är då för lyssnarna.
Pragnananda är idag kanske värd, ska jag säga, de är 2-3 stycken som är, anses vara världens mest lovande schackspelare. Kandidatfinalen som spelas nu, det är 8 spelare om jag minns rätt, som gör upp om vem som ska möta världsmästaren, alltså Ding Liren, i en match då. 3 stycken är indier. Indien håller på att explodera i schacket fullständigt. Alltså det är sånt tryck i Indien. Och det första jag gjorde när jag fick uppdrag av Magnus, för Magnus sa till mig, du ska skapa världens bästa talangutvecklingsgrupp. Det var att jag samarbetade med Ramesh från Indien som fick pris nu i förra året 2023 som världens bästa tränare. Mm-hmm. Så han är head coach och jag är projektledare och så jobbar vi ihop och försöker skapa liksom bästa talangutvecklingslaget. Gjorde vi den här talangträningen och det jag sa till Magnus, för att Magnus som sagt, han gillar ju inte att undervisa. Han är hellre med och spelar och leker med barnen. Och så, alltså barnen, så är de ju liksom kanske 16 till 22.
Ungdomarna
ska vi säga istället. Men det jag gjorde var att istället så intervjuade jag honom på scenen. Och sen fick de ställa frågor. Det första Magnus berättade som fick dem att tappa hakan. Det var så här, jag jobbar aldrig med dator. Mm. Aldrig så. Mm. Och du vet... Alla schackspelare idag jobbar ju bara med dator hela tiden så va? Mm.
I sina träningar.
Ja, i träningar. Vi pratar i träningar nu naturligtvis då. Mm. Inte annars får man inte ha dator. Nej, utan nu är det bara träningar. Mm. Så va? Och hela tiden får man svar från vad är bästa drag, vilket är bästa draget. Man sätter in sina partier i, liksom i datorns ska vi säga, hårdvara. Och så får man, du skulle gjort det, du skulle gjort det, du skulle gjort det. Mm. Men Magnus sa så här, om jag vänjer mig vid det, då tänker jag inte själv. Mm. Så jag... Tänk, jag använder aldrig dator i mina analyser. Det är jag som ska förstå hur jag ska göra. Och de här talangerna, de tappar ju hakan. Så.
Ja, det är häftigt
faktiskt. Sen ska man inte glömma det. Han har en heltidsanställd tränare. Världens bästa tränare, Peter Heine Nielsen. Som också är en god vän till mig. Som bara jobbar med dator hela tiden. Ja, okay. Och serverar honom med liksom, ja, vad han ska titta
så han
på.
Så han får indirekt från datorn.
Så han får indirekt, ja, så. Men det är ändå någonting i detta. Du ska tänka själv. Jag tänker också på de här diskussionerna du och jag har haft om AI och vilken roll det ska ha. För det är ändå vi människor som ska liksom kunna dra nytta av den digitala utvecklingen. Då. Och han vill alltså inte jobba med datorn. Nej. För han blir liksom van med det. Däremot så sa Peter Heine Nielsen också, som följde upp det här samtalet. Han sa så här, Magnus har läst dubbelt så mycket schackböcker som de liksom nummer två på listan när det gäller världstoppen. Mm. Magnus läser schackböcker hela tiden. Därför då är du aktiv. Mm. Och det är ju också apropå den här diskussionen som också du och jag har haft. Om det här med vikten av att barn håller på, alltså att de ska läsa böcker. För då är du aktiv. Jämfört med om man passivt tittar på tv-serier eller så då va. Och det är ju den utvecklingen man är orolig för. Passiviteten. Mm. Och Magnus blev liksom en påminnelse om det. I det här mötet med de här talangerna.
Ja, men verkligen. Vad skulle du säga? Jag menar, alla som är det minsta intresserade av schack har ju hört talas om Bobby Fischer, som ju var den stora schackbegåvningen. Tävlade i Reykjavik på 70-talet och blev ju, får man nog ändå säga, psykiskt sjuk till slut. Han blev ju tokig alltså, paranoid och sådär. Om du jämför Magnus med Bobby Fischer, vem av dem var bäst? Är bäst eller var bäst?
Alltså jag måste ju säga Magnus. Schacket går hela tiden utvecklas.
Skulle han ha vunnit mot Bobby Fischer om de hade spelat?
Ja, det tror jag. Det tror jag trots allt. Därför att schacket har gått så mycket framåt ändå och man har lärt sig så mycket mer. Det är klart att om Bobby Fischer hade fått sätta sig in i exakt samma kontext, hade fått samma möjligheter till träning och så vidare, så är det en sak. Mm. Men sen ska man inte glömma, det finns en stor skillnad mellan Magnus och Bobby Fischer, som du då nämnde, som också har blivit en som har blivit psykiskt sjuk på slutet. Mm, mm. Det är att Magnus har ju haft fantastiska föräldrar. Mm. Alltså som ett stöd. Och hans systrar är underbara personer. Mm. Som har liksom kunnat alltså, följa honom i hans stora intresse. Som, för det är ju så, ska du bli bäst i världen, har du den här typen av, ska vi säga, väldigt fokuserade nördintresset, så kommer du få offra andra saker. Du kommer att bli lite nördig. Du kommer att bli speciell när du gör det. Och naturligtvis gäller det att inte gå över tipping point när det gäller det här. Men har du då föräldrar som kan hjälpa dig, coacha dig, styra upp allting runt omkring och ditt liv och stötta dig, så är ju förutsättningarna goda. Mm. Och det har Magnus haft. Mm. Det skulle jag säga är skillnaden, och inte minst på ett mänskligt plan då.
Mm, jag förstår. För det hade ju inte Bobby Fischer riktigt.
Det hade han inte. Han hade en ganska knäpp mamma och ingen pappa.
Mm. Ja, precis. Ja, klokt. Du, vi ska väl också, tycker jag, nämna någonting om det som händer på Kulturhuset i december. Kan inte du berätta? Det är en schackfestival.
Det är så här att under de senaste 3 åren så har jag jobbat med ett projekt som heter Vi spelar ihop. Mm. Grundidén med den var egentligen, det var ett projekt som vi fick pengar av Arvsfonden. Den grundläggande idén, det är egentligen att schack kan spelas av alla. Mm. Men inte minst kan det vara en brygga mellan generationer. Så slogan för den övergripande idén, det är spela med ditt barnbarn. Mm-hmm. Så vi har en pensionär och ett barn som tillsammans har fått göra äventyr ihop. Mm. Lösa gåtor och lära sig träna och spela schack ihop. Det har varit grundet, inga tävlingar, ingen det här liksom konkurrensen, sporten schack. Utan det här är någonting man gör tillsammans. Och grunden har varit mötet över generationer. Och just det här med att ha schack som inkluderande element, det är ju väldigt, väldigt starkt. Jag berättade ju tidigare att i våra utvärderingar av schack i skolan så såg vi ju att det första som alla lärare säger det är att det mest fantastiska med schacket i klassrummet är att alla kan vara med. Mm. Spelar ingen roll om du är tjej, kille, handikapp, vad som helst. Alla kan vara med. Mm. Och det är det vi vill visa. Så den 14 december, då kommer vi ha en internationell konferens på Kulturhuset om schack som, och inkludering. Hur schack kan vara ett verktyg för att få alla att kunna vara med och mötas på lika villkor. Och jag kan säga, jag jobbar ju då internationellt mycket och där är detta också en allt större växande rörelse. Vi har till exempel har vi nu schack i fängelser. Mm-hmm. Där vi har, jag tror att det är 240 fängelser runt om i världen som har, kan spela med varandra så här och möta varandra. Och det kan man, ni förstår säkert själva om du sitter inlåst. De har ju sällan möjlighet att kunna gå ut på, de får ju inte gå ut på nätet och så då va. Men schacket kan de ju ändå träna på egen hand och spela fysiskt brädspel och så då. Och så kan de spela mot andra kriminalvårdsinrättningar och utmana och så vidare. Eller schack på ålderdomshem som vi jobbar med nu. Eller som brain training för att stävja demens. Där finns också ganska starka indicier på att schacket är en väldigt bra verksamhet för att stävja Alzheimer, demens och så vidare. Och så har vi också kan man säga, schack och inte minst för barn med autism och ADHD och så. Där återigen schack kan vara ett sätt för dem att hitta ett fokus och att kunna koncentrera sig. Så att, och det är det jag menar med schack och inkludering, att alla kan faktiskt vara med. Mm. Så.
Ja, men det är fascinerande verkligen. Och schack är ju också ett kulturfenomen. Jag menar, förekommer ju i kulturen, i litteraturen menar jag, även i konsten. Duchamp, konstnären, var ju passionerad schackspelare. Stefan Zweig skrev ju en novell om schack. Alltså det finns ju överallt. Det är ganska häftigt.
Jag håller ju förstås helt med.
Och musikalen Chess måste man ju nämna i detta.
Den måste man nämna. Och där kommer, det är faktiskt klart idag, Christer, att Gunilla Backman kommer och sjunger.
Min sons mamma.
Ja, precis. Jaha, jag vet. Hon kommer och sjunger på den 14 december. Hon ska ge en konsert.
Vad roligt. Så det, ja, det med jätte, Chess förstås.
Med Chess förstås, självklart med Chess. Så vi ska fylla Kulturhuset med olika aktiviteter, inkluderande aktiviteter för att visa vad schack kan vara bortom sporten, bortom tävlandet och så vidare. Ett sätt för alla att få vara med. Det är det vi ska göra.
Du, sista frågan. Av alla liksom historiska stora schackspelare som man, i alla fall om man är lite schacknörd, så känner man ju till de namnen. Vilken av dem håller du högst? Av de som inte lever längre, tänker jag.
Av de som inte lever längre? Ja. Nej, för att annars, alltså, eftersom jag har tränat Magnus.
Ja, ja, ja. Så, men så Magnus får inte säga, Magnus.
Nej, men alltså, måste ju säga att det är en av de, det som jag fortfarande tycker är fantastiskt, det är ju Capablanca.
Ja, jag tänkte vara någon.
Alltså, han är ju, därför också, du vet det också, att när man har, Capablanca var så världsmästare. Ja. Han kom från Kuba. The old story om honom, det var ju att han fick följa med sin pappa när han spelade schack. Men när han var så här 8-9 år så skojade pappan med honom en gång när han spelade mot sin kompis. Han hade alltså aldrig lärt sin son spela schack eller någonting. Han var ganska tråkig pappa tror jag på det sättet. Men så skulle han skoja lite och så sa han så här, men du, José Raúl som han hette, vilket drag skulle du ha gjort om du var vit i den här ställningen? Var på lilla Capablanca då, 9 år, säger, jag hade gått med damen dit och så är det schackmatt. Så va? Så på något sätt hade han lärt sig schacket ändå och visade talang.
När levde han?
Det var, nu måste jag tänka, 20-talet, ja, 20-30-talet där.
Så var han verksam.
Var han så största. Ja, precis. Han blev ju då, han blev ju då kubansk mästare i 12-årsåldern. Mm-hmm. Och sen blev han världsmästare.
Wow.
Självlärd didakt, påminner på det sättet om Magnus. Och det mest fantastiska är, idag när man kan då analysera de gamla mästarnas partier med datorer och så vidare, så är det ju Capablanca som nästan ligger närmast datorernas drag.
Menar du det? Ja.
Så att han hade liksom någon typ av touch, intuition för, ja, vilka drag som var bäst. Som liksom, det är ju helt fascinerande hur han kunde spela, ja, så bra med de förutsättningarna han hade.
Det är väldigt roligt. Jag ska berätta en anekdot innan vi slutar om Capablanca. Därför att min farfar, som ju dog när jag var jätteliten, han bodde i Tokyo på 20-talet i Japan. Jobbade som bergsingenjör där. Och när jag ärvde ju då delar av hans bibliotek, och där hittade jag Capablancas lärobok i schack, inköpt i en japansk bokhandel någon gång 1920.
Och den är så bra, den boken också. Alltså ja, den är jättebra.
Jag måste nog läsa den, jag har inte läst den faktiskt. Men jag har den i mitt bibliotek. Nåväl, detta var väldigt roligt att få prata schack med dig, Jesper Hall. Stort tack för att du var gäst i Fri Tankes podd.
Tack så jättemycket, Christer.